When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor. Klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkommen till Haggornas utsiktspunkt. Högt upp. Eller långt under. Finns inget mitt emellan?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Vi pratar om den försmådda generationen. Det var en artikel i Times för ett tag sedan där det stod så här: nej, men det är så kört, det går liksom inte ens att ge någon form av feedback, positiv feedback. Men så här, alla bara tar allting, ja, men som kritik.
Vilken generation var det som åsyftades då?
Nej, men det var alla.
Alla?
Ja, men lite så här att man kan inte säga någonting till någon längre.
Nej.
För att det är ingen som vill ta något personligt ansvar, för det är alltid någon annans fel. Och jag tycker att man märker av det. om man jämför när folk började liksom skilja sin vänskapskrets. Det var ju ändå liksom typ 15 år sedan de första började skilja sig.
Mm.
Och jag tycker bara så här, antingen kanske man inte lyssnade då för att man inte själv var där, men att det blir smutsigare och smutsigare, att man inte visar sin ex-partner respekt längre. Att man är så här, nu jävla ska du få för allt som får mig. Man får liksom en släng av sleven för allt som är misslyckat.
Mm-hmm. Märker du av det?
Jag tycker faktiskt det.
Mm. Jag har så förvånansvärt få separationer kring mig just nu. Det verkar som att mina vänner lever hyfsat stabila. Liksom.
De har kommit över pucken.
Ja, lite grann.
Klarar man sig till liksom tonåren med barnen, då verkar det så här... Fast det såhär, nu blir det för dyrt och nu tar de studenten och det, så då vill man ju stå där tillsammans. Smart. Mycket mycket smart.
Eller
eller liksom, det är det som jag tror att många par i affekt under de här liksom småbarnsåren och när båda ska göra karriär och sen så är precis så känner man sig, men gud, vare sig karriär, sex eller adventure är det viktigaste i livet längre.
Mm.
Såhär, vad är viktigast i livet längre?
Fast grejen är den att jag tror att det där är jävligt olika för olika människor. Det är väl lite grann som det vi pratade om förra veckan. När Bengt Olssons episka svar där. Hans frågespalten i Amelia. Så här. Sex är inte liksom alla människors högsta, största intresse. I'm sorry. Alltså så här, bara wake up. Men så är det väl lite grann också när det gäller relationer och skilsmässor. Och jag kan ju märka att... Ja, men dels så tror jag att det går trender i det. Och att i lågkonjunktur separerar ju inte folk. Man har ju inte råd på samma sätt. Alltså det, man sitter liksom och håller i plånboken och vågar inte kasta sig ut på något sätt. Och sen när det går bra, då har man helt plötsligt ett helt annat drag under galoscherna. När det gäller separationer och skilsmässor och att träffa nya och sådär. Och det ser man ju också på liksom hela den här soft girl-trenden. Att liksom det finns en konservatism som ju är helt, tycker jag, ganska besvärande hos liksom... Den yngre generationen, vi har ju pratat om det mycket, liksom allt ifrån Anna Björklund till liksom hela Della Q-gänget som var väldigt först med det, att omfamna liksom det lilla livet så att säga, vilket ju vi också har pratat om.
Det lilla livet vet jag inte om det lilla livet med cash på Östermalm.
Ja, men det är lätt för henne att omfamna någon slags soft girl, beige, angora klädd, liksom housewife med Waldorf skola liksom ideal, när man har jättemycket pengar med sig hemifrån samt är kulturskribent i landets stora tidningar, då är man inte riktigt det. Och det har vi ju sagt om underbara Klara också, som har salufört någon typ av så här hemmamamma mysmoderlig norrlandskvinna som går runt i huckle och liksom massa vackra klänningar, att så här, men hon jobbar ju stenhårt. Så det blir liksom lite missvisande. Det liv hon gestaltar utåt är ju liksom inte riktigt det liv hon lever. Hon har ju också blivit pissed off på oss för det. Jag tycker inte alls att det finns samma typ av så här romantik kring typ skilsmässor och att träffa nya och sånt. Det var ju någonting som var lite rock and roll, coolt och lite härligt. Och det var liksom så här...
Lite Denise Rydberg, så här, jag skrev en bok om så här, disco.
På vår tid, så att säga, när det var liksom inne att skilja sig, då skrev vi till och med Katarina Wenstam och Maria Sveland en hel bok som hette just Happy Happy. Om just att skilja sig. Alltså de ifrågasatte den här bilden av den romantiska sexuella kärleken. Och äktenskapet tills döden skiljer oss åt. Och där slår ett slag för skilsmässan.
Jag vet.
Ja.
Den blev ju liksom lite kritiserad, så att det romantiserades och så här, ja men det är bara att skilja sig, det går så liksom lätt och hit och dit.
Mm.
Men idag känns det som att liksom den känns helt...
Ja, men här är det ändå ganska mycket härliga människor som är med då och uttalar sig som en peppbok liksom. Maria Pia Boetius, Pernilla Glaser, Marie Ljungstedt, Åsa Larsson, Mian Lodalen.
Men jag tycker det är så många som har backat från det där sedan dess.
Ja.
Ta till exempel Louise Boye av Jennes. Hon stod ju verkligen på barrikaderna. Så här, kararna, så här, inte mycket värda. Så gifte hon sig med Mian Lodalen.
Mm.
De var ju verkligen ett liksom lebb-supercouple.
Grejen att hon kastade ju liksom loss från en så här supertraditionellt Östermalm överklassäktenskap. Och blev ihop med Mian Lodalen. Och det är det hela hennes... roman handlar om.
Mm.
Stjärnor utan svindel.
Ja, just
den
just
är faktiskt
skitbra. Sen kom det en två också, den var inte riktigt lika bra. Men Det är så här, kärnfamiljen är verkligen tillbaka med besked. Och jag tänker,
vilka är det som har skilt sig på senaste som det har liksom blivit lite snaskigt kring? Och som man har...
Men alltså, det är ju inte särskilt många.
Otrohetsaffärer var också så här, och, jättestort, det blåses upp.
Helt tyst.
Jag har varit otrogen, typ.
Man har för mycket att förlora, älskling.
Men jag har ju fått höra,
jag tror att man har
riktigt för mycket skvaller.
Oj då.
Vet du vem som har varit otrogen? Den minst tänkbara du kan tänka dig.
En i vår ålder?
Ja.
Känner vi honom?
Lite grann.
Tycker vi om honom?
Ja.
Gör vi?
Ja, men det är...
Nej.
Jo.
Den sista jag trodde skulle...
Från väldigt trovärdig källa jag har hört om det här. Jag har liksom inte fått höra någonting sånt här.
Nej.
Vet du, den och den har blivit ihop med den och den. Wow. Liksom, det verkar inte som att det är... Nu är det nya inne är att liksom keep together, stay together. Kör det här liksom, mamma, pappa,
barn. Gå upp klockan fem. Lev som en miljardär. Nej, men jag tror så här, det är ingen som tycker att det är värt det längre.
Nykonservatismens anda.
Och jag tror att så här, ingen tycker att det är värt att så här, leva livet fullt ut. Utan att leva livet fullt ut har ju också... helt ändrats, förstår du? Från att man ska vara lycklig och leva ut sin passion och festa och resa, så har det blivit så här, att ta ett hem värt mycket jävla cash. Och att vara botoxad och att vara i rätt kretsar. Inget annat betyder någonting. Och barnen.
Det är så tråkigt liv.
Jag vet.
Fy fan.
Och ibland så vet jag, är vi bara avundsjuka för att vi själva inte är så här superlyckade just på det området? Eller är det bara så här, nej, för fan vad tråkigt allt har blivit.
Vet du vad jag tror att det handlar om mycket? Och det kommer få bli lite grann som ett tema på den här podden. Förra veckan när vi poddade så påminner både du och jag varandra om att vi var inte bjudna på mammagollan. Som ägde rum då för ett par veckor sedan. Och det var ju liksom att mamma firade 25 år.
Var det 25?
Nej, det kanske var 20 år. Mamma firade 20 år. Ja. Så det var lite större liksom lite större galen än vanligt. Och det var nog första året som jag inte var bjuden på den. Och så var det för dig också, eller hur?
Men jag var inte bjuden förra året. Jag var bjuden året innan.
Jag var nog inte bjuden förra året heller. Men att vi baske mig fucking gick igång på det och kände oss försmådda. Vi kände oss bortglömda.
Liksom. Bortglömda och bortvalda. Jag kände så här, okej, det är så här det känns när man har jobbat på liksom Ericsson i 25 år. Mm. Och sen så typ året innan man ska gå pension så bestämmer de att de inte ska ge guldklockor längre. Lite så att så här, okej, Ossian är ju 21. Så jag var ju typ gravid med honom när hela den här eran satte igång. Carina Nunstedt, Kristina jobbade som layouter. Jag var med under liksom de första
åren. Jag bloggade på mamma.
Ja,
många
du fick ju för fan
år,
pris. Jag var deras krönikör under många år.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag kände som att jag hade varit med och byggt upp en del av det nya mammalivet i Sverige. Och sen när det skulle liksom primeras... Då var det bara de som liksom på något
The
sätt...
latest bloomers som fick vara med.
Ja, jag bara säger, vem är där? Har hon ens barn?
Ja. Nej, men vi blev bittra.
Nej, det
är
första gången kände jag så här.
Mycket, mycket länge. Jag brukar överhuvudtaget inte bry mig om sådana där saker. Men jag kände liksom ett sting. Alltså, men gud, jag har faktiskt varit en del av det här. Jag hade inte krävt någon liksom front row plats. Men det hade ju ändå varit roligt att få vara med.
Ja, och så här... Eller att få tacka nej.
Ja, verkligen.
Ja.
Det hade också varit trevligt.
Och så bara så här, Fi bara, ska vi gå tillsammans? Alltså Fi som jag skriver min bok med. Helt enkelt Fi som hon heter på...
Instagram.
Ja. Hon bara, ska vi gå tillsammans? Och du vet, så när någon tar för givet att så här, man är liksom... Man är den i gamet som borde ha fått en inbjudan. Men så har man inte det. Alltså, så vi ska ju säga vad vi gjorde. Vi gjorde liksom en försmådd grej.
Ja.
Ja.
Vi skrev ett litet brev till mammas
chefredaktör. Ja.
Och frågade bara så här rätt och slätt. Varför blev vi inte bjudna?
Ja. Och sa som det var. Sårbart.
Vi blev ledsna.
Ja. Ja, men vadå? Jag kan fortfarande inte bestämma mig för om jag tycker att det är så här bitterfittan eller om jag tycker att det är sårbart och fint. Kan du bestämma dig?
Nej, jag kan inte riktigt. Jag har liksom, jag är väldigt ovan, för jag har aldrig känt den här känslan, och jag har inte brytt mig om det förut.
Och vi har ju varit lite stolta över det. Alltså, vi har stått lite utanför att vi ska bry oss om vi liksom får inbjudningar in, för vi har varit lite för mer, eller?
Ja, eller det är ganska skönt att känna att man står utanför hela den här eventuella cirkusen.
Ja. Men nu vill vi ju in i cirkusen. Det är ungefär lite som när kvinnor refererar till män som guldmäns. Att så här, när man är, gud vad man jobbar, kommer bli så glad när liksom min mens tar slut. Och så är man så här plus 50 och så har man fortfarande mens, och så är det många som inte har det. Då är man så här, oj nu ska jag nog gå och köpa tamponger. Oj, gud vad jag blöder igenom. Ja då, helt plötsligt så är det liksom ett bevis, det sista tecknet på ungdom. Ja, att man fortfarande då på pappret kan bli på chocken.
Ja.
Jag laddade ju ner min första mensapp nu.
Nej.
Oh, jag vann det lika bra liksom. Inte för att jag så här, tror att jag kan bli gravid och det, men ja, för så här, hormonellt och det, så har jag lite koll liksom. För att nu betyder det någonting. Det har jag aldrig gjort det, för att jag har tagit det för givet.
Ja.
Och det tror jag är den jobbigaste insikten, som också gör att man inte springer efter saker med samma liksom gläfsande köttbidslok. Att man säger, jaha, men vad ska det leda till? Det kommer ju ändå inte leda någon vart. Ska jag ha en kar hemma som bor med mig? Fast okej, han kanske kan sätta på mig, men vi kommer ju inte få några barn. Varför ska han bo hos mig då?
Det är så kul att du bara tänkt att de enkom finns där i ditt liv för tydligen att liksom vara befruktare i stort sett. I övrigt så har de liksom
inget för dig.
Men kan det inte bli lite så här, för det tycker jag är ganska gulligt. Det jag ser Mia Parnevik och Jesper Parnevik, som ju nu inte har några hemmaboende barn. Hon har tagit 4 barn och hon har verkligen varit Big Mama Mia. Jag tycker hon har liksom anpassat sig till det nya livet, så att säga, när det bara är de två, väldigt bra. De verkar njuta.
Ja, jag håller med dig.
Där känner vi liksom, jag känner mig peppad av hennes flöde ett moment, att så här, fan, ja gud, så här kan det bli också. Men
de bestämde sig. Det är den enda skillnaden, så här, vi bestämde oss att så här, ingenting ska rubba det.
Jag tror på femårsplanen. Man måste liksom kunna tänka och börja föreställa sig scenariot, hur ska mitt liv bli sen när barnen flyttar hemifrån? Jag tror verkligen att det är en stor del av lösningen på att liksom inte bli så här tagen på sängen av emptiness syndrome.
Alltså inte tagen på sängen. Alltså Foxen är 5. Han kommer flytta hemifrån. Han kommer ju inte
fast
börja.
Fast Andy, är en väldig skillnad att ha 4 hemmavarande barn och att ha ett barn.
Ja, som är så här, verkligen.
Alltså det kommer ju, det är liksom, det går ju inte att vänta på huset fullt. Det är liksom, det är ju för övrigt skitdeppigt även för småsyskon när deras stora syskon flyttar hemifrån. Man har fötts in i en så här jättefamilj, och så helt plötsligt är man så här, jag är alena med min mamma och pappa som verkar vara rätt trötta på hela skiten för övrigt.
Och varandra.
Ja, och varandra.
Ja, så toxiskt småputtrandes.
Jättemysigt. Men man är så här tredje part, bara en betraktare. Lågmäld så här. Jag vet inte.
Lågmäld bitterhet och försmådds. Jag tycker att det här är spännande. Och sen är det så himla roligt, för det kan ju också säga för mig som då lever singelliv, jag jobbade ändå på bra ett tag.
Ja, nu är du liksom lite tillbaka.
Nu är jag så här, ja men det finns
lite low-key tillvaro.
Det finns lite anledningar och orsaker till det. Jag hade en liten chatt här för Nej, men hur snabbt man kan komma tillbaka till det där, liksom bilden av sig själv. Anita pratade hela tiden om, vad kallar hon det för? Att jag hade min good girl look summer, typ. Det finns ett amerikanskt uttryck. Det liksom har så mycket ångest att man inte äter, men man ändå så här vill fixa till sig och kanske börjat klä sig lite snyggt.
Lite ungt.
Ja, men du vet. Och så här, men gud, det funkar fortfarande. Jag är ute på stan och sen ser plötsligt så har man gjort det ett tag. Jag tycker man hör det om både kvinnor och män. Att så här, först i början så är det så kul. Man är ute och dejtar och man bara, woohoo! Liksom, I still got it. Och sen går det några månader och man bara, nej men gud vad jobbigt. Det var jobbigt stört med om. Jag ska alltså så här, gå ut och ragga och vara bakis och gå hem till olika så här, killar eller tjejer då, bla bla bla. Och sen så ska jag bli lite, ska vi höras eller inte? För fan vad jobbigt. Det är så konstigt för att vara mig. Jag är liksom inte sugen på något.
Inte?
Inte just nu. Men fråga mig på lördag så kan det vara annorlunda. Nej, men att, så här, att jag känner mig lite som att jag sitter inne i vadmal. Förstår du? Ja, men ingenting känns sprittigt.
Nej, jag fattar.
Och det kanske kommer. Alltså, så här, det kan vara tillbaka på lördag, det ska jag säga. Men att jag är så här, jag har också insett att liksom snubbar i en viss ålder som liksom har gjort sitt, så här, har barn som kanske är, ja, men tonåring eller på väg att flytta hemifrån och inser att så här, de kan fortfarande få gå ut på krogen och ligga och de kanske har lite så här high position. Vissa, de är inte intresserade av en relation.
Mm.
Och därför är jag också som en snubbe. Då är jag så här, okej, okay, jag fattar. Men då blir inte jag heller intresserad av det. Alltså, det måste takes two to tango. Men jag förstår också, jag undrar lite så här, vad skulle lockelsen för mig att träffa någon som är 50 plus med lika mycket bagage som jag har? Och sen skulle vi så här, sitta hemma på lördagskvällen och mysa med mina barn. Du vet, jag får så här, jag måste spy bakom typ.
Jag kan inte tänka dig att, så här, att behållningen skulle kunna vara att du får uppleva dels kärlek och glädje. Någon som har så här livslust och kan dra med dig.
Ja, jag fattar. Bara, jag fattar.
Kom, jag vill bjuda dig på en härlig sak. Att det
jag fattar.
Alltså, det är någon typ av nyblick. Och
liksom, det jag drömmer om, om jag får säga. Mm. Jag har nu gjort ett test också. Kärlekstest.
Ja.
Och det är ju ut efter en ganska intressant grej som jag i och för sig hade hört talas lite om, men som jag fick liksom presenterad på ett nytt sätt. Det är fem kärlekens språk.
Mm.
Har du koll på det eller?
Det här pratar de ju hela tiden i Love is Blind. Mitt kärleksspråk är atafysiskt, det är fysisk beröring. Jag bara, men gud, de är ju så välbevandrade, de här ungdomarna i olika så här, relations, liksom,
ja.
Teorier som man bara... Jaha, okej, här ligger man illa. Ja, men shoot.
Kärlekens fem språk finns då. Mm. Och det har jag väl liksom... ja, men det har jag väl hört om att, så här, att det finns. Och det är då... de fem kärleksspråkspunkterna är då bekräftande ord, kvalitetstid, gåvor, tjänster, fysisk beröring.
Mm.
Det är väl där de tappar mig lite, att ett av kärleksspråken ska vara att man ska få gåvor. Ja. Liksom, är det Sverige bliva vid sin läst?
Gåvor är väl ändå så här, det kan ju vara allt ifrån att man liksom ger någon en macka på morgonen till att...
Ja, fast det är ganska mycket så här, if you have to choose, liksom om din partner så här, kommer med en oväntad present.
Aha.
Eller hjälper dig med soporna typ. Alltså varannan fråga handlar verkligen om en fysisk present.
Present. Aha, så det räcker inte med liksom att man får ett kokdägg på morgonen.
Precis.
Nej. Okej, utan det är någon som inhandlad pryl.
Ja, precis. Ah, okay. Tjänster och fysisk beröring. Och det är den här världsberömda psykologen Gary Chapman från det österrikiska institutet.
Tänk att de alltid är världsberömda.
Ja.
Okay,
Han har då identifierat då vilka som är de fem vanligaste sätten.
Mm. Att visa kärlek på.
Ja, i Amerika tycker jag lite då. Hur som helst. Och då kan man säga så här, varför måste man veta det?
Mm.
För det har jag ju heller inte riktigt tänkt på. Så här, jaha, men vi har väl olika sätt att visa. Det säger mig så här, ja, men han kan inte liksom, jag kan inte leva utan fysisk beröm. Han har inte tagit på mig. Jag är så här, men gud, jag skulle aldrig kunna leva med någon som inte har tagit på mig. Så bara, det är deras sätt.
Mm.
Det är hur de uppväxt. Alltså, det är så här, jag har varit så jävla svart och vit, inser jag. Och då ska du få höra varför det är värdefullt. Det är för att man inte talar då samma kärleksspråk såklart.
Mm.
Och sen om du bara talar ditt kärleksspråk till din partner, så kanske inte han upplever den kärleken som du vill visa och vice versa då.
Mm.
Och om din partner inte fattar eller kan identifiera ditt kärleksspråk, så vet han ju inte hur hen ska kunna visa kärleken på bästa sätt till dig.
Mm.
Då var jag på en liten drink i fredags, och då sa en av tjejerna som var där att hon och hennes kille har helt olika kärlekssätt.
Mm.
Hon är så här, hon visar med ord, hon visar med att liksom göra grej för honom, säga saker, alltså bekräfta honom med ord och bild och bla bla bla. Och han är en liten kliddrapa.
Mm.
Han vill liksom bara, hon gillar också, ja men, sex.
Ja.
Alltså, ja, vi knullar och jag säger fina grejer till dig typ.
Mm.
Och han, ja men, han tycker också om sex, men det är inte hans kärleksspråk. Han vill sitta nära. Han vill bli tagen på, han vill ta.
Mm.
Han vill känna sig bekräftad fysiskt.
Mm.
Och då blir hon så här, men du, han tycker hela tiden att hon inte visar någon kärlek, och hon tycker precis tvärtom.
Mm, mm.
Så att det är ju lite spännande.
Mm.
Och,
fast jag tycker ändå att det verkar konstigt att man skulle bli attraherad av någon som har ett helt annat kärleksspråk och hänga kvar ja. Med det. Alltså, då måste man kanske ha någon liten anknytningsproblematik som är så här, men då känner jag mig helt oälskad här, men I stay on.
Jag kämpar på. Du har inte kysst mig på 25 år, men
du liksom tar inte i mig överhuvudtaget.
Nej, men den hade jag aldrig klarat. Liksom, så här. Men det var ett problem med mig och mitt ex-ex. Att han kunde ju vara väldigt liksom attraktionsduglig på många sätt, liksom sexuellt. Men sen blev det liksom autist-VM och då var det för varmt och det var jobbigt att visa upp sig öppet och sådär. Om det inte hade liksom, ja, men om man inte var kanske på någon fest eller var i något rus så att säga, eller var i typ Amsterdam eller London där ingen kände en, men liksom, och mycket där att så här, det är för varmt efter sex och så här, då var det klart. Och under den liksom, vad ska man säga, isolerade akten eller tillfället eller hånglet, så kunde han vara liksom Don Juan slängd i väggen. Men så fort liksom timen pluppade till, då var det borta som en neutral slag. Och då var det klart. Och då var det liksom, och det var ju under många år, eftersom jag inte visste så mycket om kärlekens språk, eftersom jag hade tre små barn under typ ett år, så var det här en skam för mig. Alltså att han direkt valde bort mig.
Du upplevde dig avvisad.
Ja, såklart. Och då, eftersom han inte heller var duktig på att förklara liksom, uttrycka sina känslor, så om han hade sagt så här, vet du älskling, jag fattar att det känns jobbigt för dig, men det är någonting hos mig, jag klarar bara inte av det. När det är klart så är det klart. Men det, kan vi ligga sked om en liten stund? Så här, det kan jag känna att jag har aldrig erbjudits några alternativ till någonting. Förstår du? Okej, om du vill ha det här sommarhuset, men jag vill inte det. Kan vi göra någonting sånt här till sen, eftersom du gillar det? Utan det är så här, jag har kört my way or the highway, de har hakat på och sen har jag fått skit för det. Och det tycker jag kan vara lite orättvist, eftersom man ändå är vuxna människor. Att det aldrig har varit så här, det kanske inte är riktigt min grej. För jag har ju sagt vad som är min grej. Jag vill ha sex, jag vill ha det, jag vill ha sån, och de har liksom hakat på, men sen har de sagt att det var inte min grej. Men de har aldrig lyckats förklara vad som var deras grej. Så ingenting var deras grej. Och det godtar jag bara inte.
Fast det ändå tycker jag spännande att du då symptomatiskt, eller systematiskt snarare, har valt män som inte riktigt vet vad de vill. Jag tycker det låter som ett ganska starkt medberoende drag.
Det tycker liksom jag.
Ja, det tycker jag. Och jag tycker inte att det är så himla konstigt heller, för att dina män, alltså, som du har dejtat, det är ju någonting ni har haft gemensamt ofta, liksom, att det har funnits, ja, men att den typen av personlighetsdrag har funnits. Alltså, det finns en attraktion i det, tror jag, och en igenkänning hos dig i det.
Ja.
Att det liksom är det här lite oklara och att man inte riktigt vet och att man anpassar sig efter varandra. Det är ju också ett kärleksspråk. Att så här,
det anpassade, kameleonten.
Ja, alltså, vi pratade lite grann om det igår, liksom spegelneuroner, att vi behöver ha, alltså dels behöver vi liksom self-care och att vi själv kan säga self-regulation, alltså så här, självreglera, att vi kan reglera våra, lära oss att reglera våra känslor. Men vi behöver också spegling av andra människor, vi är ju flockdjur. Och liksom all typ av anpassning är ju negativ, faller inte under paraplybegreppet medberoende.
Nej, utan nej.
Att anpassa sig är också ett kärleksspråk. Att säga, ja, älskar du det här? Ja, men gud, då gör vi det, älskling. Behöver du det här? Ja, men då ska du få det. Alltså, det är ju inte någonting som kan betraktas som sjukt. Men det är ju också en växelverkan förstås. Att båda två försöker möta varandras önskemål, och det är jävligt svårt, som du säger, om det är någon som inte vet vad de vill. Men med risk för att generalisera, så tror jag att det är, dels när man är lite yngre så har man säkert svårt att få fatt i vad har jag för drömmar kring saker och ting, hur vill jag ha det. Ju äldre man blir, tycker jag i alla fall, desto mer vet man ju faktiskt, vad behöver jag? Om jag tänkte på en framtida relation i 20-årsåldern, den idén byggde väldigt mycket på liksom andras idéer om vad kärlek är. Nu, om jag tänker på liksom, vad vill jag ha i en relation? Det ser helt annorlunda ut.
Ja, ja, ja.
Alltså helt annorlunda.
Men jag tycker det är ganska intressant.
Och nu
bygger
det liksom mer på egna erfarenheter av vad jag vet att jag behöver och vad jag längtar efter och vad jag vill ha.
Jo, jag fattar.
Vilket ju är no- det är en ynnest med att bli äldre. Om de uteblivna mammainbjudningarna är liksom det trista med att åldras och bli en bedagad liksom hagga, så är ju det här det härliga. Att man faktiskt har en mycket tydligare vilja, man har mycket tydligare drömmar på ett sätt.
But it's too late.
Nej,
jag fattar, jag fattar. Men, men det är intressant det där med att man, liksom, man måste bli speglad av någon annan. Och jag
spegelneuroner, jag tycker det är så vackert. Att vi också kan behöva få bekräftelse. Alltså det är väl därför man ringer upp en vän och vill älta någonting som man kanske redan egentligen har ältat. Det är inte det att man vill att någon ska lösa ens skit. Man vill liksom bara bli sedd. Man vill bara bli bekräftad i, nu har jag varit med om det här och det var pissjobbigt. Och man vill bara liksom ha någon som är så här, gud jag fattar, jag finns här, jag är här och speglar dig. Liksom.
Men jag tänker så här, att det är, jag tror inte alltid att det är lättare, för det ska alltid fram som att kvinnor så här, har så lätt att anpassa sig efter partnern. Jag tycker nästan att så här, jag ser i min vänskap så här, tycker jag nästan att det har varit 50-50. Att, så, här,
så mycket toffelmän där ute.
Ja, alltså så här, det där är verkligen en myt att, så här, att männen är så här, om det inte är mitt, liksom my way, då är det highway, här hemma så är jag som bestämmer. Och det där är ju någonting som jag och mitt ex har pratat om, att han har tyckt att det varit jobbigt. Att det har varit så att han inte alltid, och kanske nästan aldrig, har fått vara mannen i familjen. Han har dels delat sitt faderskap med tre småpappor. Och dels har jag så här, mycket måste jag säga, alltså på grund av tidspress. Liksom inte haft tid. Så här, ja, hur gör vi då hit och dit, när det är fem ungar som ska på fem aktiviteter och fem munnar som ska mättas plus lite polare. Det är semester, det är föräldramöten. Alltså gode gud, nu när jag så här börjar sakta in lite så tänker jag så här, hur fan har det här gått till? För bara så här Frasse och Bobo föräldramöte, och det ska på hitan och ditan, och det ska med olika bullar och bokcafén, och nu kanske det är hög ambitionsnivå, men det har ju varit på alla skolor vi har gått på. Jag bara så här, hur, nej men är det konstigt att man liksom inte har lagt så många 45 minuters make-upper, eller liksom inte ägnat sig så jävla mycket åt self-care? Det är liksom, det finns en naturlig anledning och orsak till det. Inte kanske att man inte är så här, åh, jag har inte uppskattat mig själv, jag har varit medberoende. Det har man ju varit också. Men det handlar mer om så här tid, tycker jag. Att man är så stulit till sig tid när det har varit self-care. Sanna, jag ska till Sydafrika och sitta på en soptippa. Okej, vi tar lite vi tar en ansiktsmask samtidigt. Ja.
Jag har inte riktigt den upplevelsen, men jag tror att det kanske är för att mina barn har varit utspridda på ett annat sätt. Och att du också har haft liksom en situation med en exman som av olika skäl liksom, som det har, ja men, varit mer eller mindre lite halvproblematiskt med. Men jag tycker inte att det känns som att jag har haft tids riktigt så här. Åh gud, det känns ju som att livet förstås har rusat på. Men jag tycker inte att jag har känt så här, som att jag inte haft tid med annat. Jag har verkligen, fan, jag har ju haft fem hästar under tiden. Jag kan tyvärr inte skylla på det. Nej.
Okej, men kärlek
är bra. Vi har rest och vi har jobbat massor.
Jo, det har vi. Bara tycker synd om det. Kanske bara är för smått. Ja. Nej, men nu tillbaka till kärlekens språk då. Då gjorde jag det här testet.
Ja, nu vill jag höra.
Ja, men då finns det ju massa frågor som man då ska svara på. Vill du höra kort om kärlekens språk av en insäljare?
Nej, jag vill höra vad du har för kärleksspråk nu.
Jag tyckte såklart lite att så här, det här var lite amerikanskt då. Först gjorde Elon det med 19-åring. Och han fick då kvalitetstid.
Med tjejen. Ja. Det var det han tyckte var viktigt.
Ja, och med, för det handlar ju även och med familjen och vänner och sådär. Att, så här, att vara nära någon som bekräftade honom för den han var. Han hade ändå lite så här, du vet, 32% så, 28%. Jag hade typ 79% tjänster.
Nej.
Jo.
Ah, för fan. Att det var så här, det tycker jag var otippat med dig.
Nej, att det är så här, senaste åren, eller senaste 21 åren, så har det varit, jag har varit i sån behov av hjälp. För jag har liksom inte umgått med min syster, jag har ingen mamma, min pappa har varit en jättebabys, säger jag med kärlek. Mina män kanske inte alltid har levererat mera. Och inte jag heller i och för sig kanske. Men just det här, att kärlekssättet för mig blev hela tiden alternativet. Vill du ha en vacker gåva, typ dyrbar, som har tänkts ut i ett helt år eller så här. Vill du ha en gåva spontant, eller vill du att han ska hjälpa dig med ett projekt på jobbet, eller vill du att han ska laga någonting, eller så valde jag alltid det andra.
Laga maten, tvätta strumporna.
Och det är väl liksom i slutändan, om man lever ett liv liksom med mycket, många barn och...
Men jag kan liksom inte ens, jag kan inte låta bli att värdera de här olika kärleksspråken. För jag tycker liksom att gå runt och säga massa jävla komplimanger, ursäkta mig, det är 0% jävla arbete med det. Bara, du är vackra, underbara, ljuvliga kvinna. Och sen så jämför det med att städa ett rum. Jävla latmasker som babblar på. Jag skiter fullständigt i, jag vill inte ha en komplimang. Jag vill bara att du städar. Nej.
Så här, vill du åka iväg och sitta nära, vill du hålla hand i soffan,
jag bara... köpa en gåva om man är många där. Det är också så här 0% jobbigt. Det är bara så här, skicka ut sin personliga assistent alla Bianca Ingrosso och bara, hej, kan du köpa en Cartier klocka till honom nu? Och sen bara, alltså, det är väl otroligt mycket jobbigare att gå hem och liksom laga en trerätters middag eller så här springa runt och göra ärenden till någon en halv dag.
Men hur många gånger har du fått en tredjedels middag när du kommit hem av Michael?
Jo, fast grejen är den att han är fan ganska otippat bra på tjänster. Han kan ju vara så här... Men jag kan verkligen hålla med dig om att han och jag inte har riktigt samma kärleksspråk. Han tycker att jag är autistisk. Jag känner igen mig lite i Nanook när du pratar om honom. He's my fellow på det sättet.
Du vill bara smacka på. Och sen sova.
Jag är liksom, jag har inga problem med att säga, nej, men jag går och lägger mig i mitt eget rum. Eller, jag är så här, han liksom, om han skulle utveckla vår relation, han vill ju gärna vara i symbios.
Han vill vara, han är skedare.
Ja, han vill vara i symbios, men han vill ju väldigt gärna då att jag ska vara uppfylld av hans grejer. Och jag är så här, men I'm sorry, liksom, jag vill ju ha mitt eget liv. Och då vände jag på det lite listigt och sa till honom när vi hade det här samtalet för ett tag sedan, så här, men vi försökte liksom resonera lite kring liksom vår relation och vad som har varit bra i den och vad som har varit dåligt. Och han var så här, nej, men jag längtar ju efter det här symbiotiska, liksom att vi är med varandra mycket mer. Och så här, jag bara, fast jag tycker att det är det som är bra med vår relation, att vi inte är med varandra så mycket. Ja.
Det är ingen som orkar med den där typen av män 24/7.
Nej,
jag förstår, alltså, min mamma.
Liksom så här, nej, så att vi är nog... Samtidigt vet jag också att han är liksom ett ensam barn som har också ett behov av ganska mycket ensam tid och så. Jag vet inte, det är komplicerat. Sen kan man ju också känna att man är i brist av andra skäl än... att det är brist i relationen. Alltså du kan vara i brist för att du liksom inte har fått uppmärksamhet i jobbsammanhang på länge. Du kan vara i brist för att du har någon jävla beef med någon polare. Och då blir man liksom extra klängig i sin relation. Så man ska ju inte stirra sig blind på just relationen alltid, tror jag.
Nej, det tror inte jag heller. Och det kan jag verkligen ångra att jag inte har liksom kollat upp så här, eller identifierat mina triggers mer. Att så här, ofta när jag har hamnat i, så här, varit missnöjd eller så här, nej, det är inte bra. Då har det varit typ att jag precis har pratat med min pappa. Som jag känner så här, kommer under min hud hela tiden. Eller att det är något med jobbet eller med någon kompis. Och det där kunde ju faktiskt Mattias ganska snabbt identifiera. Han bara, har du pratat med Köris? Har du pratat med Anita? Alltså så här, är det någon minibiv som precis har pågått?
Som du då behöver så här...
Som jag ska triggas upp och sen måste jag liksom... verbalt eller liksom, vad ska man säga, is...
Du måste utagera.
Ja.
Där du känner dig trygg.
Ja. Så här, is it not easy? Men nej, okej. Okay. Då ska vi ta, om vi ska ta våra män då. Vad är då, tycker du, Mickes kärleksspråk? Kom du ihåg de fem?
Vill ju ha, alltså grejen är att
han vill ha allt det här. Han är schizo.
Jo, men jag tror också jag tror att man vill ha det man ger.
Jag
tycker att jag är bra på att göra tjänster. Alltså jag är ju så här en liten bara så här... Ja, men då fixar jag det, då gör jag det. Jag kan åka och hämta något paket. Jag kan åka liksom, jag lämnar barn på morgnarna. Till exempel är det en sån grej som han inte ens uppfattar som en gåva. Att jag är så här, åker och lämnar kategoriskt barn med 7:20-tåget. Utan att ifrågasätta det.
År efter
det.
År.
Ja, år efter år. Och det är han bara så här, nej, men du har fått sovmorgon varje dag i stort sett i 4 års tid. Det är liksom ingenting som han ens uppfattar som en gåva. Förstår du vad jag menar? Han, är sen, han vill hellre att jag ska ge honom 43 000 olika komplimanger säkert.
Att han är snygg liksom. Ja. Och se unge.
Ja, unge, sexig, snygg. Absolut, det tror jag.
Okay.
Så att jag kanske ska sluta med det. Och köra barn på morgonen. Och sen bara häva ur med detta enkla kärleksspråk.
Jag vet, vi har gjort det så svårt för oss.
Korkat.
Överraska, bestämt, laga mat, städa, fixa.
Städa, fixa, dona, planera, boka in sommargrejer.
Tungt jobb.
Alltså, vi har gjort liksom så här, vi har tagit det krångligaste, mest arbetsamma
så korkade.
Så mycket smartare och så här, liten gåva och lite så här, du är så snygg, du är sexig, du är underbar, du är fantastisk. Och sen får man sitta på piedestal själv och bara.
Men om du tar Mia Parnevik till exempel. Om vi ska ta några sådana som
My
jag.
My King.
Ja, men så här, My King som har kärlekens språk.
Komplimangerna.
Ja, men komplimangerna och liksom, fast hon har väl allt. Ja, fysisk beröring, tjänster, gåvor, kvalitetstid.
Hon är liksom kärlekens bekräftande.
Hon
är
liksom, hon har ju 5, medan vi andra har 100%, så har hon 500%. Hon har 100 på varje.
Ja.
Vi utnämner henne till vinnare.
Jag glömmer aldrig så här, bara en sån sak att jag känner knappt henne. När vi hade release för Jävelsdansen så kommer hon att ge mig liksom en liten ljusstake från Svenskt Tenn.
Just det.
Alltså ja, hon har alla kärleksspråk. Stapel 100% på samtliga.
Men hon har inte haft 9-to-5-jobb ska vi säga.
Nej.
Nej,
det har funnits resurser.
Men så tycker jag också
att sprida löv.
Ja, men jag tycker att det är intressant för det finns ju, du vet, Rosanna som vi återkommer till hela tiden. Rosanna Ingensdotter, Rosa with Love.
Mm, det är våran tantra tjej.
Ja, hon har nu varit på någon spektakulär tingelinghelg.
Tingelinghelg?
Det är hon och två andra riktigt sexiga och snygga brudar.
Mm.
Som har varit på, ja, men någon form av så här, sextingelinghelg.
Oj.
Alltså, let's play shadow and light, demons and angels, let's play, come alive, feel the sweetness of love and life, of tears and laughter, of confusion and belonging. Isn't just it so magnificent to be, to explore this human form once again? Och då har hon och Stell Estelle som har då den här podden, Dirty Talk podden. De har varit på någon form av så här, jag vet inte vad de har gjort, men de har gjort hemliga kärleks- och sexgrejer.
Spännande.
Otroligt spännande. Och sen är det bara liksom, de är så snygga och de är utklädda med små så här tinglingvingar och de har så här stjärnor och glitter och liksom står och dansar i så här sexiga underkläder.
Är det det du ska bli här?
Du måste gå in på Stell Estelle. Där står hon och dansar. Så här, hon är var mans och kvinnas dröm. Och det är det som är så himla smart med att vara lite så här öppet dirty. Att alla vill ligga med dig. Du utstrålar inget hot. Allt du vill göra är att så här, leva ett liv i kärlek och egen kärlek och sex och sus och dus. Du är liksom en ängel. Ja, men jag tycker att det är så fascinerande. Och jag vill ju liksom ringa till Rosa och fråga så här, vad var det ni gjorde på den där helgen? Istället skriver jag så här gulliga små kommentarer. Och så sitter jag så här smygkillar som en flyktare. Alltså jag har blivit en. Och då är den här Dirty Talk-podden då. Och då visar det sig att hon och hennes snubbe hade då efter 8 år tillsammans så bestämde de sig för att att liksom börja leva då en annan typ av relation.
Är det Rosanna och hennes man?
Nej. Det här är då Rosanna kan inte uttala för, men det här är hon som har Dirty Talk-podden.
Ja.
Och hon visar ju verkligen så här är en liten film där de är på liksom har ett litet event och då ser man så här olika läderpiskor till exempel och liksom människor som öppet visar upp sig då i på den här liksom klubben, man ska säga. Han är skitsnygg och hon är skitsnygg. Alex and I opened up our relationship after being monogamous for 8.5 years. For us, our love and relationship has truly blossomed from incorporating this element of freedom. Esther Perel speaks about the paradoxical relationship, meaning that one relationship is meant to deliver two very opposite needs. The first being the need for stability, security, familiarity and closeness. The second being need for excitement, passion, desire, romance and eroticism.
Mm.
Det här är ju någonting som Esther Perel, som jag älskar.
Mm.
Älskar. Nu verkar som att passionen är tillbaka. Nu älskar jag Esther Perel. Att det här är liksom ett problem för många, att man ska ha both sides. Och att man liksom inte riktigt vågar prata om att kärlekens språk ska vara då att man ska älska en och göra allt för den.
Mm.
Och sen kanske efter ett tag så känner man sig inte nöjd med det. Och då istället för att liksom säga det, så gör man kanske andra grejer, otrogen eller mår dåligt eller gör så här, kolla på porr i hemlighet eller börjar spela. Alltså så här, man vill få utlopp för någonting som man inte tycker man får utlopp för att det fortfarande idag är väldigt sårande att höra från sin partner att säga, jag tycker inte att det här är tillräckligt. Fast det egentligen inte handlar inte om det. Det är bara att man vill ha två sidor av livet. Man vill liksom inte välja, man vill ha kakan och äta upp den.
Mm.
Och innan så, vi har ju pratat om det, att vi har varit så tvärsäkert. Skulle aldrig, nej. Nu tänker jag lite också så här, vad tycker jag hela tiden är viktigast? Och vad är liksom min kärn? Vad har jag för behov? Och då återkommer jag till det så här. Så nu tycker inte jag att han har rätt längre. Att sex inte behöver vara. Jag tycker att sex är viktigt. Och jag tycker att man ska liksom, att det ska kunna att hinnas med i en relation.
Jag upplevde inte som att du höll med Bengen. Jag tycker bara att Bengen hade en poäng i att nej, alla tycker inte att sex är det viktigaste. Men jag tyckte inte att du... Jag upplever det som... Under våra poddår tillsammans så har jag ju så här, även om du kanske liksom aldrig har uttryckt det direkt, så tycker jag ändå att det har funnits, bara det att du går på livmoderhealing och är intresserad av liksom att Rosa ska komma och liksom gästa vår podd, att det finns en dröm om att så att säga utveckla din sexualitet, att den på något sätt har legat kanske i träda, du har många barn, du har liksom varit ockuperad i din kropp i många, många år.
Jag tror att som i alla relationer där någonting händer eller någon mår dåligt, där sexet inte prioriteras, inte intimiteten heller, utan helt plötsligt har det gått från att det varit så här sex, intimitet, liksom ömhetsbetygelser, sexiga hurrar upp till att bli liksom ingenting, ganska stumt.
Mm.
Det är ju ganska så här förödande för alla.
Mm.
Och där tycker jag så här, många av mina
kompisar. Nej, jag tror fan inte det är det för alla. Jag tror att visst, alltså det är väl det Bengt landade i liksom, alltså, det är inte alla människors största intresse. Nej. Sen finns det precis som att det finns lika stora förväntningar på oss att vi alla ska vara monogama, så är det ju precis lika stora förväntningar på oss att vi alla ska gilla sex och ha sex två gånger i veckan, och det ena med det tredje är normalt men det här är onormalt. Och det är ju inte riktigt så det ser ut. Lite absolut grann som inte. Vi pratade om att så här, alltså om jag gör en liten så här rundkollning bland mina vänner som har varit ihop med sina män länge, då är det liksom hyfsat normalt att ha sex någon gång i månaden kanske.
Ja, det är inte så här. Det jag pratar om, men så här, att det är inte, jag tror att det handlar om att ens behov och det man uttrycker, att kärlekens och sexualitetens språk, att den förminskas ut, att den blir en, vad ska man säga, ett hot.
Mm.
Istället för att liksom en källa till att försöka hitta någonting som funkar för båda, eller bara uttalat att nu är det så här på grund av en situation.
Ja.
Där tycker jag var ett problem i många mina relationer, att männen då har känt sig anklagade när jag uttryckt helt plötsligt ett behov.
Mm.
Nu har hon skitit i det blå skåpet. Det är nästan som att någon har kastat in liksom en skuddmosil i, så här, i vardagsrummet. För att jag har sagt så här, ja, så här kände jag typ. Och så här, det här tyckte jag var svårt. Som inte har då med inredning, familj, flytta, fixa med liksom rediga maskulina saker. Att så här, så fort jag har lämnat uttryck för en feminin energi, så har den direkt släckts med en sån här ljus... Mm. Vad heter det? Ljussläckare. Och att jag är nog mer liksom sårad över det än vad jag vill erkänna.
Mm.
Det tycker jag känns jobbigt liksom.
Mm.
Att, och just att man själv har gett allting när de har haft behov eller velat eller känt ditten och datten. Och sen de få gånger man själv har uttryckt någon form av behov, så har det liksom tystats ner eller på något sätt så här arroganterats bort. Eller så här snäs, som att jag vore liksom någon som är så här omättlig på en det ena och en det andra liksom.
Mm.
för att de inte har klarat av då det, eller för att det inte har varit deras grej, eller för att det är inte så de är. Och
men så kan jag uppleva generellt att just så här, det finns två brännande ämnen i mina relationer. Och det har varit dels sex, att ha olika behov av sex.
Ja.
Och pengar.
Ja.
Det är två så här, holy grail. Alltid när man tar sig in där så blir det jätteemotionellt. Det blir jättemycket liksom en känsla av att man inte har... Det blir väldigt viktigt att man har ungefär exakt samma sexdrive. Det är jätteviktigt att man har en samsyn om hur pengar ska fördelas. Och man har liksom inga verktyg när konflikter uppstår på de här olika ämnen. Eller liksom. Och då måste jag nog landa i, eftersom det har varit återkommande i mina relationer, att det är någonting som handlar väldigt mycket om mig.
Mm-hmm.
Ja, varför skulle det annars vara så? Det är klart att jag måste... Alltså jag, alternativt att det här är någonting som är allmängiltigt, att det här är två... svåra ämnen för väldigt många. Men jag upplever inte, när jag hör mig om, att folk verkar ha så jävla problematiskt med det. Jag har gått med i en rolig grupp på Facebook där kvinnor delar med sig av ekonomitips. Allt ifrån så här, investeringar till så här, prinsessan Estelles typ investmentportfölj. Men det är också lite så en grupp som hejar livet. Liksom att så här, hej, jag är nyskild, men väldigt mycket inriktning på ekonomi. Jag är nyskild, jag tjänar liksom 16 lax i månaden. Finns det någon som helst möjlighet för mig att liksom kunna spara ihop det fuck off kapital så att jag inte hamnar här igen? Och så vidare och så vidare. Och där är det ju så otroligt. Det verkar vara så enkelt för de här kvinnorna. Och dels prata ekonomi med sina partners. De har liksom lösningen på precis hur man ska göra allt i privatekonomi.
Det här måste jag gå med i.
Ja, den är fantastisk, den här gruppen. Jag lär mig så mycket och jag bara känner så här, nej, det är nog jag som är totalt en liksom analfabet när det gäller ekonomi och pengar, och liksom att det är någonting som är svårt och det är jobbigt. Och det är också då jag kan hamna i en sån läge där jag känner mig verkligen så oälskad och så här, alltså missförstådd och liksom så. Det är ett brännande ämne liksom.
Vad beror det här på då?
Jag tror att det är för att det är någon typ av okunskap, och att man liksom tror att man kan läsa varandras tankar i hur att alla människor har absolut inte samma tankar om fördelningspolitik till exempel. Nu var det senast en kvinna som sa, hej, jag ska flytta in till en kille. Han bor på en gård redan som är betald. Han har två vuxna barn. Han vill inte att jag ska köpa in mig i hans hus. Men jag får flytta in där. Hur ska vi göra? Ska jag liksom betala hyra till honom? Tänk om vi gifter oss? Alltså så här, det är en ganska relevant och intressant frågeställning. Och där ser man liksom tydligt var folk har sin politiska hemvist. Att hälften av kvinnorna där inne är råmoderater. Och jag bara säger, nej, men du flyttar in där. Det är klart att han har ju sitt kapital bundet i den här fastigheten. Om du vill tjäna pengar, då skulle jag köpa en annan fastighet. Ni behöver inte bo där, men du kan ju investera dina pengar i en annan fastighet som du sen kan liksom tjäna pengar på. Alltså de är så här råentreprenöriella i sitt tänk.
Var aldrig beroende av en karaslo.
Nej, och att så här, eller båda två går in med liksom insatsen att här ska det tjänas pengar, och det är ingen som är underläge eller så. Medan andra hälften av kvinnorna där går in i liksom någon slags vänsterperspektiv. Så här, det är klart att han ska dela med sig. För fan vad dåligt. Så han vill liksom att du ska flytta in där. Och du ska kämpa.
Och inte få hälften av gården när ni har knullat en gång.
Men typ. Väldigt intressant. Så att, nej, men jag, det är också det. Att man kan inte bara förutsätta att alla har samsyn kring hur saker och ting ska fördelas ekonomiskt. Och sen är det klart att kvinnor alltid är i ett ekonomiskt underläge. För det mesta, alltså generellt sett, så är det så vi lever i könsmaktsordning. Vi har fan inte haft vår egen plånbok för ungefär 100 år sedan, när vi fick liksom, blev myndiga som fan.
Ja, vi var, fast liksom, det är ju en 73 är ju egentligen. Var det 71 eller 73 som skambeskattningen togs bort?
Ja, det var väl 73 eller något sånt där. Ja,
typ, nej, men 300 000 alltså, det... kvinnor tog sin lilla bubbla och stack. Alltså, ja. Det är helt otroligt.
Ja, helt
hur, och jag tror inte vi ska underskatta eller så här, det ekonomiska traumat vi har haft genom hundratusen.
Det ligger kvar, det är ett sånt generationstrauma. Så här, håll hårt i din kar, för att annars kommer du aldrig klara dig.
Jaha, du hamnar på glasberget, Lotta. Marie, då får du bo på fattighusa eller hoppas att någon liksom förbarmar sig av det. Förstår du skammen?
Och att du faktiskt inte fick göra abort i Sverige förrän liksom sent 60-tal. Det är inte klokt. Så många barn som föddes på 60-talet för att det liksom var fullständigt otänkbart att göra abort. Så du var tvungen att typ gifta dig. Så att, absolut, vi bär på så här.
Ja, och fram till 60-talet så fick man ju våldta sin fru inom hemmets fyra väggar.
Nemas problemas.
Ja, nej, det är bara så här, klappa
bara
på
gift.
Bara. Bara
var
gift.
Ja. Ja, bara man var gift. Du, det finns liksom ingenting som betecknar
kuken
som
ska sitt. Nej, för fan.
Ja, nej det är okay. Inte så konstigt. Nej, men nej, så att liksom
jag
tror jag absolut att det finns en sån, jag är liksom uppvuxen också med mina föräldrars ständiga gnatande om detta. Deras totala mammas så här känsla av att vara ett utelämnat offer, och att min pappa då plötsligt tjänade så otroligt mycket mer pengar än vad hon gjorde och hade en mycket mer individualistisk approach till mänskligheten, medan hon tänkte vi, familj och så vidare. Och sånt där är inte självklart, och det är så jävla viktigt att kunna prata om. Men det har varit svårt, och det är liksom en källa till en sån här känsla av att vara missförstådd, att liksom känna mig orättvist behandlad och så vidare.
Men du har ju varit. Också blivit det med många, med mig. Alltså så här, det är ju ingen så här, att det bara har varit en känsla. Många kvinnor har ju blivit orättvist behandlade. Just för att det visar sig sen till exempel vid skilsmässa att där är inte männen är dugg sugna på att dela av som kvinnorna vill lämna. Oj, oj, nej. Så här. Nej. Hellre liksom spika igen kassavalvet och frysa ut eller svälta ut den där haggan.
Men ekonomisk misshandel, det är ju helt sjukt. För det finns ju inte och det existerar inte.
Nej,
det
pratar
du
så himla lite
om. Du kan liksom bli nej. Så här, har ni varit gifta och den ena parten har bränt merparten av era gemensamma pengar så kan du typ inte ens bli dömd för det. För det är nej. Så här, nej, man har ju gemensam ekonomi.
Du liksom sa inget innan att du inte ville det.
Nej, precis. Nej, men det är liksom en sån otrolig gråsen. Så jag tror precis som du, men jag kan inte uppleva mig att jag har blivit lurad. Och man behöver inte heller följa, även om det finns här typ bodelning och sånt, så finns det ju massor med människor som löser sånt där utan att blanda
ja.
In. Juridik i det, att man har bestämt sig för att göra på ett
annat
sätt. Liksom.
Tror inte att det handlar mycket om att tänka lex-köris? Okay.
Jag tror att det handlar om en icke-kontroll. Jag är liksom inte fostrad in i ett tänk kring pengar, så jag känner mig också så här hyfsat okunnig. Hur gör man? Vad är rätt? Vad är riktigt? Hur kan man göra så att det känns bra för båda?
Vad är mina rättigheter?
Vad är mina skyldigheter också för den delen? Det är väl liksom en...
Skyldigheter, tror jag tänker. Jag tänkte på det så här, när jag läste lite om Kassam igen. Jag tycker att det är intressant liksom. Att, så här, att just den här, de tre så här, grundpelarna i Kassam då, nummer ett är ju begriplighet. Och att så här, väldigt mycket handlar om begriplighet för att man ska kunna känna meningen med livet, som är den tredje punkten i Kassam. Och jag
Kassam är alltså känsla av sammanhang för er som inte har hängt med
sorry.
I den. I det begreppet som du ofta återkommer till. Du älskar Kassam.
Jo, men jag älskar Kassam och jag älskar dramamodellen. Det är de två jag håller på att liksom snöra in på fram och tillbaka i mitt liv. Men att om man inte, som jag då, om man liksom inte har satt sig in i begriplighet kring ekonomi, då är det ju också det, när det sker en kris, är det också det första som man förlorar kontrollen över. För att man förstår inte riktigt, liksom, jaha, har jag rättigheter? Eller, nej, men gud, vad händer nu? Och det är en otrolig skam, och jag känner så här, just ekonomi är ju, jag tror Sverige typ tillsammans kanske med Finland eller något annat sånt här hårt kristet genom tiderna land, är så här, det är typ fulare än att mörda. Att liksom att inte ha koll på sin ekonomi, det är verkligen det skamligaste man kan göra. Det var ju någon så stor vd som var så här, gud, jag gick i konkurs. Jag kunde aldrig förstå hur tufft det skulle vara, hur svårt liksom det skulle vara att komma tillbaka, hur andra skulle tycka att man var ett sånt jävla misslyckat fuck up typ. Att så här, i USA så bara, good luck! Typ så lite som att du berättade om att när man har ramlat på hästen så får man bjuda på tårta för man har lärt sig något, man är en erfarenhet rikare. I Sverige är det så här, nu får du gå och gömma resten av livet typ. Så att det är, jag håller med, det är ett väldigt det är
klipp
ett väldigt
in där, Rickard, för det här kan vara spännande. Alltså, Kassam är ju ett uttryck, känsla av sammanhang, en förkortning av känsla av sammanhang som Aaron Antonovsky myntade. Alltså, han tog fram ett självskattningstest och landade i Hälsans mysterium då, som var en jättekänd bok, med ett verk kan man säga, som han skrev för att identifiera då varför vissa människor klarar av att bemästra livets umbäranden och svårigheter, eller vad man ska
bättre
säga.
Än andra.
Bättre än andra, ja. Precis. Varför, hur kommer det sig att vissa människor, och han var väl, tror jag, tillsammans med Viktor Frankl, överlever efter andra världskriget. Alltså hur kommer det sig att vissa kom ut efter andra världskriget och har suttit i liksom koncentrationsläger och varit med om fasansfulla saker i getton och så vidare, och ändå liksom klara av att gå vidare, medan andra...
Och hjälpa liksom, andra.
Ja, hjälpa andra och hitta positiv mening i sitt liv och så. Och han menade då att känslans sammanhang var extremt viktig, och det finns tre ben: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Och begripligheten är ju där, precis som du säger, att man förstår liksom vad det är man har varit med om. Man måste skapa någon typ av begriplighet kring det här är det som har hänt, alltså en gemensam berättelse kring.
Och vad man ska göra åt situationen, att man inte bara säger jaha, nu var det då kört.
Nej, och sen är det hanterbarhet, att man faktiskt känner att så här, det här kan jag hantera, det här kan jag klara av. Det här
jag
kan
har verktyg för det.
Jag har verktyg. Och meningsfullheten är liksom toppen av den här pyramiden, eller vad man ska säga, att man faktiskt kan se att det fanns någon mening med all den här skiten och det som hände. Och det finns då ett KASAM-formulär som består av 29 frågor på olika livsområden. Och totalpoäng, ja, men det man kan sammanfatta det med är att kvinnor har faktiskt lägre KASAM-poäng än män oftast i Sverige.
Va?
Mm. Och individer med hög då KASAM-poäng upplever livet som begripligt, meningsfullt och hanterbart.
Ja.
Och patienter då som är sjuka på olika sätt, som har hög KASAM, har alltså en högre grad av sjukdomsinsikt och lever ett gott liv trots att de är sjuka.
Nej, men liksom, det där är en intressant psykologisk term som man ska faktiskt, tycker jag, lära sig lite mer om.
Ja, den är skitspännande. Och det är liksom, där kan man ju fundera över. Och just när det gäller då ekonomi, då är väl vår känsla av sammanhang bankrutt, jag får säga. Nej, men att man är så här, nej, men jag, det är obegripligt för mig. Så här, hur ska man hitta en bra modell för en fungerande familjeekonomi? Jag blir bara tokig också när människor är så här, presenterar. Men så här gör man. Man, nej, man
det bestämde vi.
Ja, det, eller så här vi alltid gjort.
Ja.
Då gör man bara så här, det här är mest rättvist. Nej, för någon annan är det här mest rättvist.
Jag var på någon middag liksom, och då sa hon så här, ja, men vi gjorde alltid så. Han kacke tjänade ju liksom dubbelt så mycket som jag gjorde. Men vi gjorde alltid så att vi betalade alla räkningar.
Mm.
Och så satte vi in liksom på ett matkonto och så bara splittade vi rakt av.
Mm.
Och då fick man göra vad fan man ville med det. Om jag ville köpa liksom ett par dyra skor, det var jävligt skönt. Och sen var det liksom inget mer med det.
Nej, och det är ju väldigt kul när man har väldigt mycket pengar. Det är lätt att säga.
Jo,
det,
liksom. Jag vet det, men det var ändå så här, ja, och jag tycker hela tiden så här, om man har pengar eller inte, men framförallt om man har pengar, så tycker jag att det ändå är jävligt befriande att höra att det är både liksom kvinnor, men framförallt män då, är så här, om det är klart liksom, hon är mamma till mina barn, nu känner jag mer, och det är väl också förmodligen orättvist eftersom hon gör något liknande jobb och får sämre lön, bla bla. Att så här, medan vi älskar varandra i ett par och bygger upp ett liv tillsammans för våra barn och oss själva och känner stolthet för det, då är det så här, half is yours.
Mm.
Egentligen tycker jag inte att det borde vara svårare än så.
Nej, men det verkar ju sällan fungera så i praktiken.
Nej.
Och sen det är så, jag är också så här, jag kan också vara en rå individualist. Jag kan vara så här, nej, jag vill liksom, jag vill ha ryggen fri.
Mm, mm.
Jag vill kunna dra. Jag vill inte liksom, jag vill kunna bygga ett eget kapital. Det är därför jag har gått med i den här gruppen.
Jo, men alltså, du är ju dubbel
jag,
här.
Jag är jättedubbel. Ja, ja, men jag, det är det, alltså, så här, man är inte alltid supersimpel och jätteenkel.
Nej.
Utan jag lever med skilda föräldrar. Och då är det klart att man bär med sig vetskapen om att det kan gå på det viset.
Mm.
Och jag tror att min mamma hade mått väldigt mycket bättre av att ha ett decent samtal om hur privatekonomin skulle ordnas innan de så att säga separerade. Hon bara tog det helt för givet att så här, ja, nu kör vi väl på liksom. Så jag tänker att i allra högsta grad så är det ändå kvinnor som har denna stökiga ekonomiska historia att brottas med och som inte på något sätt sitter tryggt än. Det är fortfarande så att det finns ett löneglapp mellan kvinnor och män. Det är fortfarande så att kvinnor tar ut merparten av all föräldraförsäkring. Det är fortfarande så att kvinnor är sjukskrivna och jobbar deltid mer än män. Så att säga, ja, vi måste se om vårt hus. Allt annat är ju bara korkat.
Du vet att det är 6 miljoner differens under ett liv för kvinnor och män.
Ja, nej, men det är ju,
det är 6 miljoner. Så 6 miljoner på mitt konto. Ja, tack, jag tar det nu. Istället för minus 6 kronor.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag sitter just nu i min hand med boken Kulturbarn som DNs kultur... Vad är hon? Kulturchef. Åsa Bäckman.
Ja, det är hon väl. Eller hon TF-kulturchef?
Hon är biträdande kulturchef på Dagens Nyheter. Och hon har skrivit en bok som heter Kulturbarn. Och det är, kan man säga, liksom en essäsamling eller en essä snarare. Om dels hennes egna upplevelser. Hon är ju själv barn då till poeten Erik Bäckman. Mm. Liksom på 00-talet då så var ju en radda kulturbarn som skrev om sina upplevelser i egna böcker. Mm. Allt ifrån Stig Claessons son som skrev Blåbärsmaskinen.
Och även Jörn Donners son som på ett ganska så här, vad ska man säga, för den tiden omanligt sätt angrep sig det här ämnet. Och liksom var en riktig offerkofta smurf.
Ja.
Och jävligt snygg kommer jag också. Riktigt snygging, men det var ju han också. Storrökaren.
Ja, men det Åsa Bäckman på något sätt då kunde se som en röd tråd i liksom kulturbarnens berättelse, det är någon typ av medberoende kring den här oftast mannen, kulturmannen, som liksom tar extremt stor plats i
narcissist-VM.
Ja, narcissist-VM deluxe. Och att det liksom är en speciell typ av uppväxtbetingelse. Och jag är ju då med, eller våran podd är ju faktiskt med.
Oj, kulturhatten är på.
Ja, där hon då går igenom min och min pappas då beef. Mm. Där han ondgör sig över min vilja att själv liksom definiera mitt liv på något sätt.
Oacceptabelt.
Ja, oacceptabelt. Och att det också är som en så här gemensam nämnare för de här kulturmännen eller stora uppburna författarna, att de är ensamma uttolkare av sitt liv på något sätt. Och att det är liksom, de står bara inte ut med att någon skulle ge sig på idén att
beskriva Picasso
dem utifrån, så att säga.
Nej.
Men så diskuterade jag, och så den är väldigt intressant, den här boken. Sen kan jag tycka att så här, jag tycker ju
det är Norstedt, ska vi
ja, det är Norstedt som ger ut den. Mm. Och det jag kan säga generellt så här som är intresserad av psykologi, att jag skiter ju fullständigt i om de här fäderna egentligen vilket yrke de har, för att jag tror att det är precis samma tendenser hos alla så här superhögpresterande män med narcissistiska drag. Jag tror att de har haft samma plats även om de har varit piloter, vd:ar på liksom LM Ericsson eller vad det nu. Det är samma typ av tassande på tå kring denna liksom mansgestalt som ska sitta i centrum av familjen och bli behandlad som den store familjefadern som bär på något sätt som bär beslutsmakten på något sätt. Så jag tror inte att just författaryrket gör familjen mer tassande på tå, även om det. Hon skriver någonting som jag tyckte var rätt intressant, att på Karolinska institutet har man gjort en studie som visar att är du författare så har du en risk att utveckla alkoholberoende som är uppemot 40-50%.
Men du, jag sitter ju nu och skriver klart min och Fis bok. Alltså jag skriver inte klart den ensam, utan vi tillsammans gör det. Men om jag blir författare på heltid, då kommer du få ta mig till torken. Så är det bara.
Tror du? Vad då, dricker du nu?
Nej, det gör jag inte. Nej, snarare tvärtom, jag dricker ingenting.
Nej, bra.
Paradoxen. Nej, men det är bara just det att jag går in i mot slutet när hjärnan börjar sortera allting. Mm. Så det här säger, det här måste jag ta med mig, eller vi tillsammans om vi skriver någon mer bok. Att det här, nästa gång kommer jag vänta. Jag kommer först liksom göra all research under några månader. Sen kommer jag ta en time out. Italien, Paris, något sånt va. Och sen kommer jag skriva. För att nu så här mot sluttampen. Du vet, det är så mycket mitt huvud som har klarnat och det är vasten. Istället för att börja med att harva.
Fast och sen, är inte det den kreativa processen? Jag tycker alltid att det är sådär. När vi gjorde Jävlesansen också. Man har en väldigt klar vision i början. Och sen när man börjar jobba med den så börjar man inse att det här är inte bra alls. Och då ska man liksom göra allting. Och sen är man inne i något sammelsurium. Så var det ju när vi gjorde... Alltså varenda tv-produktion man har gjort så är man ju liksom...
Det är sant.
Tycker allt är pissdåligt. Och sen så här sista liksom veckorna så är det som att allting faller på plats. Och man vet precis vad man vill göra. Det är liksom, jag tror att det är, tyvärr är så den kreativa processen ser ut.
Så är det lite i relation också.
Men det är i alla fall...
Ja.
För jag diskuterade, jag läste lite högt ur den här boken för Micke. Och jag sa så här, du borde verkligen läsa den här. Han bara... Vadå då? Jag bara, nej men vadå? Du är ju liksom en konstnär och är en pappa i en familj. Du borde verkligen läsa den här peak. Men då tyckte jag han sa någonting som var ganska befriande också. Men jag har tänkt på att så här, men fan, det stämmer nog. Han bara, nej, jag anser inte att man behöver... Alltså, konsten behöver inte kosta. Det handlar om hur mycket talang du har. Och hur trygg du är i den talangen. Och det menade han att alla de här... poeterna och författarna som förekommer i Åsa Bäckmans bok liksom, de histrioniska personligheterna, han bara, det kanske inte var de allra, Thomas Mann förekommer, han vann ju ändå Nobelpriset, men att så här, har du inte en så här 100% liksom självlysande talang, då måste du ju kämpa som ett jävla djur. Du kommer gå in där, du kommer drabbas av självtvivel och du kommer liksom, allting kommer vara så här, det kommer kosta så jävla mycket för att nå upp till den där absolut högsta nivån. Och att man också har en speciell typ av mindset där man är väldigt tävlingsinriktad och liksom där man hela tiden, det var någon som sa, man kan inte tävla i litteratur, det är ju jävla bullshit, det är det andra de här människorna gör.
Alltid
de ska
gjort.
Vara bäst, de kan liksom inte lämna ifrån sig någonting som, ja men alltså så här, du vet, det är en sån, det
är havsrullarna var ju såhär penisförlängare, världens värsta penisförlängare.
Ja. Men det är det enda de håller på med. Ja. Dessa kukmäterier i litteratur på något sätt.
Lex Strindberg, vad ändrar de på med? Att så här,
ja, och
förskjuta
att
baktala
varandra. Ja. Så att racka ner på varandras...
Ordet är ju liksom att ha...
På varandra.
Att ha ordet är ju också att ha makten. Men makten kan ju också lika lätt ta sig från en. Ja.
Mm. Det räcker med att det kommer något annat geni. Det räcker med att det är någon annan typ av genre.
Det är inte ens för ett geni. Det kan vara någon som kommer med något nytt.
Ja.
När du läser den, finns det ingen ändå så här klassparadox att liksom de som är födda i de fina salongerna behöver inte på samma sätt läst typ familjen Lagerkrans till exempel.
Ja, fast Lagerkrans är faktiskt med. Lagerkrans är ju med som ett kulturbarn där han beskriver liksom känslan av när hans pappa säger till honom typ på dödsbädden någonting rosslande liksom att det blir aldrig riktigt det du vill, David, eller något sånt där. Och då går han in i en så här årslång depression. Alltså att han får sån jävla liksom ångest över att pappan är missnöjd.
Sån jävla makt över sina söner,
ja,
de här
och
männen.
De har sån stor makt över liksom alla i sin närhet på något sätt. Så den är sjukt, sjukt intressant.
Men vad tyckte Micke att han var? Var han den där superbegåvade som aldrig behövde anstränga sig? Eller vad tyckte han själv att han låg på skalan av genier?
Nej, men han menade, han bara, nej, jag tror inte att mina barn går runt och tassar på tå kring mig eller låter mig, alltså det så upplever inte jag det alls, att liksom, han har inget eget rum. Det är möjligt att det inte går att jämföra heller en skådespelare riktigt med en författare, liksom att en författare är så, alla kulturbarn i den här boken beskriver ju med precision sina fäders då, och i vissa fall mödrars arbetsrum. Liksom att i den där rummen, det är som så här heliga rum som man kliver in i, så väldigt centrerat i lägenheten, så är det liksom bara
svensstolpe.
Ja, och det är så här, det sitter saker på väggarna, det är som att det här är liksom magi på något sätt.
Ja, och det här, också det, och att, fängelse.
Ja, och att man också tävlar om platsen mellan så här, hej, här är jag i verkligheten, jag är ditt barn. Men att de här personerna hellre vill vara i sitt slutna rum där de liksom får skriva om allt som händer typ. Alltså,
men det här tycker jag också är så här, när man, Märta Tikkanen, när hon beskriver hur hennes tillvägagångssätt varit när hon har jobbat, det är när hon har tagit hand om de här fyra barnen, sin superalkis, klockan är liksom mellan 11 och 2 på natten, då har hon suttit sig i sin röda soffa. Då fick hon sätta sig och skriva sina böcker.
Ja, liksom, men så här, helt det här kommer faktiskt också till att mammorna som är med, alltså typ Anna Wahlgren, alltså hon förekommer ju i boken, och Kerstin Thorvall, Sonja Åkesson, alltså så här, där den gemensamma nämnaren för kvinnliga författare, det är liksom att det är barnen och sen litteraturen liksom.
Medan, det är en klasskamp också, känns det som. De
ja,
har hamnat
och för män,
någon klass.
Ja, alltså så här, men för män är det nog klasskamp snarare och litteraturen.
Ja, men det är också så här, att män ska sitta hemma och liksom sitta där som liksom pöben i sitt rum. Så det verkar vara någon grej med män, att de, hur dåligt de män mår eller hur stroniska män är, liksom bara de inne i för så här galenskap när de ska skapa, så ska de ändå vara innanför hemmets fyra väggar, för de vill också ha geggamojan. För utan familjen och barnen och kärleken och härden och maten och omtanken, då kan de inte skapa.
Nej, och det är också rätt spännande att liksom många utav, som till exempel Thomas Manns fru då, hon var ju alltså som hans privata sekreterare, Musa, satt precis som Jan Guillous fru och liksom läste igenom hans alster, diskuterade arvoden med hans förläggare, alltså var som någon slags så här, ja men, och var inte heller särskilt, alltså så här, när de ska fylla i biografier kring deras då makar, så är de liksom, ja men, såna jävla fans själva oftast, till sina män. De har köpt den här liksom,
Ingrid Bergman nummer 2.
Ja, har köpt uppgiften till, med hull och hår, att det liksom inte finns någon baksida med att vara den här skuggan på väggen eller kvinnan bakom eller så. Medan barnen inte alls har upplevt det lika så att säga positivt. Så det är väl också någon typ av så här. Men jag vet inte, jag kan inte låta bli att fundera. För jag tänkte också så här, men gud, det här är ändå så här. Jag vet inte, är det inte lite så här offerkofta på? Det är ändå så här extremt privilegierat.
Ja.
Att få vara liksom,
jag håller med,
barn till en person som är extremt dedikerad. Man kan ju också säga, även om man kan känna att man inte bli sedd. De flesta av de här karlarna har ju haft fruar som har varit liksom exemplariska morsor då, och
det
som har stått
menar.
Och lagat mat och så vidare.
Ja.
Och liksom,
alla menar, talangen.
Fått, ja, många har ju faktiskt, många kulturbarn har ju fått talangen.
Ja.
Eller fått massa fördelar med det. Jag menar inte att hon framställer kulturbarn som så här, enkom offer, men utan bara resonerar kring den gemensamma nämnaren av att liksom på något sätt ha någon typ av medfött, liksom medberoende till konsten.
Men du kan väl se båda sidor av myntet. Du kan väl se så här, ja, den här beefen som pågår, det är lite ditten och datten, men det är ändå ett privilegiet att liksom bara, eller hur resonerar du?
Jag tänker inte liksom som att att det är konstens fel. Nej. Alltså det handlar ju, det är liksom inte som att konsten eller skapandet är en motsats, alltså att det är det som är orsaken till alltihopa, utan jag tänker ju snarare att det är en viss typ av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, för att konsten har ju inte funnits bakåt i min familj i släktled, utan det är liksom min pappa som har blivit konstnär, och före dess var liksom varenda käft liksom pigor och drängar i stort sett liksom. Alltså det, hela vår familjesituation är ju, ja men så här, extremt, vad ska man säga,
han bröt ju ett klasstrauma
så här. Och jag anser inte liksom att hans bristfälliga faderskap har med konst att göra. Och jag, ja men det var väl lite det Micke var inne på, att nej, men jag vet ju hur många jävla konstnärer som helst som är exemplariska föräldrar, oavsett om de är kvinnor eller män.
Mm,
men det är väl en ständig diskussion man har haft, att så här, ska det bli riktigt bra konst, då måste de få kosta. Alltså det är lite Amy Winehouse liksom, så här, de bästa dör när de är 27, de måste liksom så här trasha sina liv. Och
fast det är ju sanning med modifikation.
Fast ändå titta så här på Paul McCartney.
Men kolla så här, på Picasso.
Han levde liksom hur mycket barn som helst.
Ja gud, nej alltså, jag så här, tycker så här, de som verkligen har så här levt ett långt och rikt liv och blivit så här superstjärnor, Lex Picasso så här, de har ju levt ordnade familjeliv med musor, fruar, tre rätters, fina härliga semester, ett öppet liksom, ja men
Salvador Dalí verkar vara ganska glad.
Ja, alltså också. Det är väl typ, ja men Van Gogh som skar av sig örat, men han var ju säkert bipolär och liksom urfattig.
Han är väl syfilis som inte minns helt.
Ja, det var liksom mycket med sjukdomarna. Nej, jag håller med dig. Nu kommer vi in på Bader-Meinhof-komplexet som vi ska ta upp i nästa fråga Freud. Där kommer vi ge förklaring till det. Tills dess så kommer jag vara lite glad för att nya Brid Jones kommer här nu. Darcy har ju vikit hädan. Vet inte om han tog han sitt liv eller...
Vad var det som hände egentligen?
Var det någon bilolycka? Nej. Och nu är hon 50 plus och har två jobbiga tonåringar och rätt mycket cash och ska ut på dejtingmarknaden igen. Överviktig, halvolycklig.
Otroligt roligt.
Och dricker lite.
Ja.
Det gör ju inte jag. Eftersom jag skriver ju bara...
Du har talang nämligen, till skillnad från...
Precis. Ja, men vad roligt det här blev.
Verkligen.
Ja.
Ja.
Ibland ska jag titta på dig när vi poddar, så tänker jag så här... Är det någon som kommer att lyssna på det? Eller är det bara vårt jävla behov av att prata om grejer? Idag tydligen kultur.
Stant.
Din jävla innest. Jag är inte bitter längre.
Bra.
Fuck you, mamma!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television From Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.